En så pass känd signaturmelodi över hela världen behöver knappast några ledtrådar. Eller? Det handlar i alla fall om fyra kvinnors liv, vänskap, kärlekar, sex och mode i New York. Emil.
Ja. Sex and the City.
Ja, exakt den. Du kände igen den ju.
Ja, men verkligen.
Men det var lite svårplacerat kanske.
Ja, men grejen är att jag har inte sett Sex and the City. Alltså det goes without saying nu att jag inte har det. Men jag borde ju ha signaturen såklart.
Hur kan du ha missat detta?
Ja, men jag har sett enstaka avsnitt. Men jag såg det liksom när det gick på kabel-tv som det kanske hette då. Så att jag har aldrig aktivt sökt upp Sex and the City. Utan jag har bara sett det i tablån. Ja. På den tiden man såg Frasier och Spin City och sånt där.
Det var ju TV3s stora grej.
Ja, precis. Okej, okay, så femman hade vänner och Seinfeld, va? Mm. Ja, trean hade Sex and the City. Ja, vad ska jag säga? Jag är ett maskulint svin helt enkelt.
Eller var Seinfeld också TV3? Seinfeld gick ju också på SVT ett tag. Har man glömt nästan.
Ja, precis.
Men HBO sände i alla fall den här serien mellan 98 och 2004. Och sen kom det att bli filmer också av de här fyra huvudrollsinnehavarna. Ja, jag vet inte, filmerna var så där. De har du inte heller sett då?
Nej, jag minns att någon, om det var, heter hon Helene Lindblad, någon filmrecensent i DN, som i alla fall satte rubriken på Sex and the City-filmen 2, fyra grogghaggor åker till Mellanöstern, vilket var en rolig rubrik på en recension, minns jag.
Jag hade tänkt fråga annars om du kommer ihåg vad karaktärerna heter, men det vet ju inte då.
Jo, Samantha, Jessica... Nej.
Ja, det heter hon på riktigt. Det är Carrie Bradshaw.
Någon som heter Cynthia, eller också en skådis?
Ja, Cynthia Nixon. Hon spelar ju Miranda Hobbs.
Miranda, exakt. Mm. Ja.
Ja, det är ju
nej, du hör, det här är inte hemmaplan.
Ja, men du, ändå. Carrie, Samantha, Charlotte och Miranda. Och så
Mr.
Var det ju...
Big har vi också.
Ja, just det. Mm. Vad är du där? Är du för eller emot Mr. Big?
Han blev cancelled, eller? Alltså skådelsen.
Ja, men jag tänker lite mer i serien, men det vet ju inte du. För alla,
alltså jag vet att de har ju så will they or won't they grej med Carrie.
Ah, okay.
Men jag vet inte om han förtjänar henne eller inte.
Han delade ju världen i två där.
Ja.
Som hatar honom och vissa är väl mer på Carries sida där som inte kunde släppa honom. Men skitsamma om du inte har sett det här, tänker jag.
Ja,
det är
precis.
Ändå någon slags tv-historia. Vi lämnar New York och tar oss hem till Sverige och i frågesportens förlovade land. Många är det som avslutar sin tv-kväll med Filip och Fredriks Alla mot alla, programmet som har vunnit Kristallen 2019 och 2022 i kategorin Årets underhållningsprogram, och något så unikt som en svensk originalidé. Nu ska ni få alla era frågor besvarade av producenten för programmet, Emil Persson.
Keo, starta band. Pass på. Starta TV-fabriken av 5, 4, 3, 2, 1.
Också känd som panelist i Cyklopernas land ju, på SVT. Och kreatör för egna podden Fördomspodden. Det kanske vi också hinner prata lite om, fast det här är TV-fabriken.
Ja, spännande.
Välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Går du runt och har du någon fördom om mig? Du vill dryfta så här inledningsvis?
Det där, alltså, om du förstår hur ofta jag får den frågan från människor jag inte känner.
Men då är du kanske lite van. Och...
Framförallt är jag full och lite roligare än vad jag är nu när folk kommer fram och säger det. Men jag vet, det är svårt. Du känns ju väldigt van. Du berättade här innan att du jobbar mycket på public service, SVT.
Ja.
Och du har liksom en, det här menar jag, in a good way, den goda public service-energin. Det finns ju också den lite torra, tråkiga energin, men det finns den ljusa public service-energin, nyfikna, och den tycker jag att du har. Ja, det är kanske ingen fördom då så mycket som en analys av våra första minuter ihop.
Nej, men väldigt nyfiken av
ja.
Det är bra. Mm. Men har du slagit på något avsnitt av TV-fabriken, undrar jag? För jag har ju lyssnat sjukt mycket på dig.
Ja, men jag har hört något. Alltså, jag ska erkänna att jag inte är en notorisk lyssnare. Men du är ju väldigt bra på att få rewrites.
Ja,
det har jag undrar jag. Jobbar du aktivt för det? Det här vet jag inget om, men det känns ju som att Nemo Hedén till exempel, som också poddar, han får ju också mycket rewrites och pratar ofta på Instagram med mycket rewrites han får. Det känns ju som att måste man penetrera tidningar för att få det? För att jag har aldrig tipsat en tidning om någonting. Sen skriver de om fördomspodden ibland ändå. Men...
Det är lite olika, kan jag säga. Om jag känner att någon säger något väldigt newsigt, då kan det bli ett tips. Annars så oftast inte.
Nej.
Och sen är det ju vissa smala avsnitt också som jag inte tänker liksom att någon bryr sig om. Liksom.
Nej.
Men vad Staffan Ling gör idag. Men helt plötsligt, ja, du är en hel sida om vad Staffan Ling gör.
Ja, men jag tror du är rätt bra. Så det är svårt att intervjua Edvin Törnblom som ändå skriver nyheter om var tredje dag. Mm. Men när du är bra på att gräva fram liksom Micke Leinegard och så pratar du om gammal oförrätt från när han ledde Mello som ingen minns från 2005. Och så har du en artikel. Det är, ja,
det är
skillat.
Det är lätt. Det är liksom lågt hängande
ta frukt. Ta godis från barn. Ja.
Ja, det är så. Var är vi någonstans nu, Emil?
Vi är i källaren på produktionsbolaget Nexiko i det som kallas för runda bordet, rummet. Då, trots att bordet är väldigt rektangulärt, men det är någon gammal kvarleva vad det kommer till mötesrums namn.
Mm. Och här har ni radat upp kristaller kan man säga.
Ja, vi. Jag har inget med det här att göra. Men okay. Ja, de står ju verkligen här. Jag tror det finns fler. Man kan alltid, om man ser en kristall kan man alltid lyfta ju och se vad det är för någonting under.
Ja, vad är det där?
För det är mycket gammal skit som man har glömt. Det här var just alla mot alla.
Ja, som av en händelse.
Det var som av en händelse. Vi ska se vad detta är då. Detta är... vad fan står det? Det stora experimentet. Det verkar vara ett barnprogram.
Aha,
ja, okay. Ingen aning om.
Men det är en 10-12 stycken som står här uppradade.
Ja, jag ska ändå gissa att det här ändå är ett urval. Det säger jag inte. För årets manliga programledare. Det måste vara Filip och Fredrik då, kanske. Ja, skitsamma. Kristaller finns såklart. Men det gör ju inte Nexiko unik. Det finns det många produktionsbolag.
Vad säger du om kristallen? Är det liksom... Ja, många tycker kanske att det är liksom bara en gala för inbördes beundran. Ja. I den här lilla tv-dammen.
Ja, jag tycker ju att den rent... innehållsligt ofta är en ganska plågsam upplevelse. Alltså att det är inte så bra. Sen så är det ju också... Så här är det ju med kristallen. Att det är ju mycket politik. Alltså alla kanaler och sändande bolag ska ju få några program representerade. Vilket gör att... alltså det är ju inte en jury som bara tar hänsyn till vad de tycker är bäst. Utan alla ska med någonstans. Och
UR har alltid många.
Ja, precis. Exakt. Och ja, men det är så att det är kul när man vinner, men när man inte vinner så känner man bara vad fan gör jag här. Och som förra året då hade alla mot alla, eller vad blir det nu? Ja, förra året precis, 2022 så, eller vänta, 2022 vann vi. Och sen vår andra då på 4 år, ops, ej skryt, utan jag försöker, i och med att kristallenpriserna inte värdas mycket så det kan inte ens vara skryt, men då var vi även nominerade 2023 och då vet man ju att vi inte kommer vinna igen för att, ja, men så funkar, då vill de lyfta fram ett annat program, något nytt kanske, kanske något Maori-program eller någonting, och då kan jag bli irriterad för att folk som inte jobbar med tv tror att man har förlorat en kristall då när man inte vinner året efter igen, och då måste man förklara för dem att kristallen funkar inte så här, vi kommer gå dit, men vi vet att vi inte vinner. Det finns 0,0% chans. Så att folk ska inte ta det på för mycket allvar.
Men att den inte är värd så mycket, vad menar du med det?
Eller, den är värd mycket ändå. Alltså, jag tycker det är... Vi vann ju en kristall för alla mot alla vår första när vi hade gjort en säsong. Och då var vi nominerade mot typ På spåret och Let's Dance och alla de där riktiga drakarna. Och då är det klart att det är skitkul att vinna en kristall. Men det är väl mest det här, den politiska faktorn som gör att det är inte bara ett pris som utgår ifrån omdöme, utan det finns andra aspekter att ta hänsyn till. Men med det sagt så är det ju, det är klart att de har gett oss 2 på 4 eller nu 5 år kanske, är ju jättesmickrande då. Det betyder ju såklart att de ändå gillar vårt program mer än de andra. Mm. Så att det är klart att det är kul att få en kristall. Det är bara, jag kanske har blivit hjärntvättad av Vikingsson som ju hatar att förlora så jävla mycket. Så att gå dit med honom och, sen inte, och se honom förlora mot Helenius, då blir man själv, det är så mycket mörk energi som man själv dras in i det på något vis.
Hur blir han då?
Ja, men då vill han bara därifrån och undra vad fan han håller på med, vad han gör med sitt liv typ.
Helenius vinner väl alltid, eller vadå?
Helenius vinner alltid, ja. Så att det är ett självskadebeteende från Fredrik.
Vi ska snacka alla mot alla.
Ja.
Hur länge har du varit producent för det här programmet?
Sen säsong 1, episod 1, vilket då om du menar rent kalendermässigt är någon gång i januari som vi började jobba med det 2019.
Ja. Du har gjort alla?
Jag har producerat alla avsnitt, ja. Jag borde verkligen göra något annat, eller hur?
Otroligt, ja. Nej, men trivs du fortfarande? Är det lika kul?
Ja, det är fortfarande kul. Det är klart att man kan känna... alltså det tror jag är sant för alla i produktionen. Vi är faktiskt ganska många som har jobbat länge med det. Vi har uppenbarligen 2 programledare som har gjort alla avsnitt. Jag tror alla vi kan känna att ja, nu har man lagt 5 år av sitt liv på quiz. Nu har jag liksom skapat quiz som en annan jävla morfar, ginko, tonåring, en bar i Stockholm som ofta har quiz då, på Söder.
Men, var det där Anders Pilblad kysste Ulrika Schenström?
Var det på ginko?
Nej, jag bara undrar, var det inte det?
Ja, jag vet, sånt ska du veta.
Ja,
jag ska kunna 600 sidor i vignetten, det kunde jag tyvärr inte.
Ja, förlåt,
men, nej, men jag vet fan, men okej, känns det inte som att Pilblad går på ginko, men kul i så fall. Men... nej, men det är, grejen är ändå att det är ändå väldigt kul. Alltså det är ju, fan, man hatar ju redaktioner som pratar om att det är bra sammanhållning. Och typ på Kristallen exempelvis, så man kan ha en count på alla som i sitt tacktal säger att de har världens bästa redaktion. Men det är, vi har väldigt kul. Jag har ju haft lyxen att kunna rekrytera människor. Man har ju det som producent, och jag har ju då... Ja, så det är ju några, även av mina närmaste vänner. Inte bara att jag bara anställer vänner, utan de har också blivit det sen jag tagit in dem. Men vi är ett gäng människor som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Så att man har det väldigt bra här. Samtidigt som det också är sant att om Film och Fredrik sa nu skiter vi i det här och utvecklar ett nytt program, så skulle jag inte gråta heller.
Nej.
Men det finns ingen anledning att sluta med det här.
Men det har du inte hört än från dem?
Vad sa du?
Du har inte hört det än. Nu skiter vi det här.
Nej, det har jag inte hört det än. Nej. Utan den här pansarvagnen rullar på.
Ja, precis. Men okej, bra redaktion. Hur många är ni i redaktionen?
Nu ska vi se. När vi åker på konferens, vilket vi gör 2 gånger om året när vi ska börja jobba med en ny säsong, så är vi nästan alltid 17-18 pers som åker. Så det beror på vad du menar med redaktion. Det är liksom, men det är ju produktionen, alltså Nexigos anställda produktion. Det vill säga, vi har ett gäng som är, inom citattecken, mitt gäng. Där vi gör innehållet och skriver alla frågor och skapar alla moment och sånt. Den mer kreativa sidan kanske av det. Och vi är, inklusive mig, 5 för tillfället. Vi var 6 innan, nu är vi 5. Och sen har vi då castare, projektledare, gästbokare, gästansvarig, och sen har vi sociala medier, och så har vi en efterbearbetningsproducent och sånt där. Och de, ja, lägger man till dem plus Fredrik, så blir vi 17 människor ofta som åker på konferens.
De här konferenserna, undrar man ju, var äger de rum?
Hur? Ja, de ägde fram tills för ett par år sedan alltid rum i Göteborg som en kul grej. Sen så insåg vi att om vi ska fortsätta göra programmet för evigt, vilket vi verkar som att vi ska, så blir man lite trött på Joe Farrellis och Jack idag och Hotel Bellora, som man ändå älskar. Så då har vi, nu har vi börjat åka till andra ställen. Jag antar att kronjuvelen hittills är väl ändå Berlin. Det var innan krisen i tv-branschen.
Nu blir det Kista.
Vi skulle till Prag nu i höstas. Allt var bokat förutom att Moa, då vår projektledare, inte hade tryckt liksom på knappen. Allt var reserverat och klart. Sen så la TV4 ner 4 program över en natt. Och då fick vi inte åka till Prag längre, utan det blev Uppsala. Så ser det ut.
Åh, gud.
Ja, synd om oss.
TV-krisen.
Ja, jag vet.
Det är kanske många som inte har koll på, eller som lyssnar på Fördomspodden och sådär, och känner till dig och kanske sett i olika sammanhang och sådär. Men inte vet vad du har för bakgrund. Var kommer du ifrån liksom?
Jag kommer från ett litet samhälle 3 mil söder om Växjö i Småland som heter Väckelsång. Då tänker folk, oj, är det frikyrkligt? För att de tänker att det låter som väckelsesång. Så då får man alltid den motfrågan om det är frireligiöst. Och så svarar jag att nej, det är det inte. Väckel är en gammal fågel.
Men det är väl ändå frireligiöst ändå där? Eller?
Nej, det är inte det. Alltså det här är viktigt för mig. Det är liksom norra Småland som är frikyrkligt. Alltså Jönköpingstrakten. Det är långt för... Jag var typ 17-18 år när jag ens begrep att Småland kopplades till frikyrkor. Alltså där jag kommer från är lika sekulariserat som det är här. Baken, vad mer vill du veta?
Nej, men hur hamnar du i tv? Liksom, vad har du för utbildning?
Ja, så kan vi göra. Vi kan gå på CV, det känns strukturerat och tryggt. Men jag har en utbildning inom journalistik på Södertörns högskola här i Stockholm. Eller i, vad blir det? Ner mot Södertälje. Sen så började jag jobba på tidningen Café som skrivande journalist, för att det var det jag var fast besluten om att jag skulle bli. Och jag hade också skrivit mycket. Jag började skriva på Smålandsposten med säte i Växjö redan när jag var 15 år. Och hade frilansat för lite andra musiktidningar och sådär även innan jag började plugga journalistik. Så sen så var jag på Café och ville bli någon slags feature-skribenta. Jag ville skriva de långa omslagsjobben och allt det där liksom. Jag drivs inte så mycket av granskande, utan jag drivs mer av någon slags berättande. Gjorde det, tyckte det var jävligt kul. Men kände väl också att jag började bli lite färdig med det. Och även magasinstöden inte bara kröp ju på utan kastade sig över alla magasin. Och då så startade jag min podcast och kort därpå så ringde Fredrik Wikingsson och frågade om jag ville jobba med deras dåvarande program som var Breaking News. En slags talkshow-variant som också gick i jävligt många avsnitt. Så att då blev det från att ha varit en kille som bara kunde skrivas och tänkte att ja, det är väl det här jag ska göra i livet. Så blev det podcast och tv istället. Och sen så har jag varit kvar på Nexco och gjorde 4 säsonger av Breaking News. Sen la vi ner det och då var jag med och utvecklade Alla mot alla och sen dess har jag jobbat med det.
Och Alla mot alla beskrivs ju då som någon slags punkare på spåret.
Ja,
sägs det.
Jag minns, vi satt i en taxi från en inspelning, jag, Filip och Fredrik och någon till. När vi spelade in den första säsongen och någon reporter framför bara ringde Fredrik och gjorde en intervju om vad är det här programmet. Och han beskrev det som ett punkigare på spåret, vilket han har avhatat varje dag sedan dess. För att han tycker att det låter så banalt. Och också att benchmarka sig mot på spåret. Men ja, precis. Det är ju verkligen en beskrivning som fortfarande dras upp. Att han sa det där, ett punkigare på spåret. Men det är väl också lite sant kanske.
Vad gillar du på spåret?
Ganska mycket. Jag brukade se det slaviskt. Jag har säkert sett mellan 10 och 15 säsonger på spåret i sin helhet. Nu har jag vet inte varför, jag har halkat ur det lite. Nu kan det vara mer att jag ser ströavsnitt sådär då och då.
Det är intressant, varför då? Du som har varit en sån notorisk...
Liksom, alltså kanske typ att det finns en slags quizmättnad, om man ska vara helt ärlig. Det är liksom, jag vill inte höra mer om Hastings och liksom Wilhelm Erövraren och Coco Chanel. Utan det är liksom, kanske är det. Jag tycker på spåret är ett bra program.
Görs det för många frågesporter?
Det verkar ju inte så. I och med att det bara Jeopardy kommer tillbaka och smartare än en femteklassare kommer tillbaka. Men jag vet inte. Det känns ändå som att när vi startade Alla mot alla så fanns det inte så jävla många frågesporter på tv som det fanns nu. Det kanske är efter vårt otroliga kristallregn då som folk har inspirerat.
Ja, men det är en quizvåg, va?
Alltså, ja, visst är det en quizvåg. Muren, ja, exakt. Och det fanns att det här kanske mer liksom är internt hemligt branschsnack, men jag hörde att ett annat gammalt quizformat eventuellt skulle komma tillbaka.
Vad är det?
Jag kan inte säga det då, för att det är liksom en eventuellt Nexico-hemlighet. Jag vågar inte. Du har skrämt upp mig här innan med att allt är live on tape och man får fan inte ta bort någonting, för det blir det Samir och Victor göra.
Blir man cancelad?
Ja, då blir du blockad av dem. Och den vägen vill jag inte gå.
Nu kom detta på band också.
Ja, men vad fan, det kan du bjuda på. Det behöver vara lite kontroversiell, Fredrik.
Ja.
Men
de gjorde dock en väldigt bra intervju, Samir och Victor.
Du måste inte säga det. Du kan bara vara ovän med dem.
Jag skojar med dig. Hur som helst. Ja. Men det är en quizvåg. Och nu kommer det alltså ytterligare då kanske ett gammalt quiz. Vad finns det kvar att dra upp?
Ja, det kan vara någonting för dig och lyssnarna att tänka på.
Vad finns kvar? Lekande lätt.
Ja, jag kommer inte säga någonting.
Supersvararna. Kommer du ihåg det?
Nej.
Med Lars-Gunnar Björklund från Norrköping.
Ja, alltså jag känner till by name, men jag har aldrig sett det.
Okej, men spännande. Men du, det här med att vara producent då, ja, liksom för Alla mot alla, vad innebär det? Vad gör du?
Ja, precis. Vad fan gör jag egentligen? Alltså det är ju, jag tror att min roll kanske inte är helt likvärdig med andra producenter. Det är min känsla i alla fall. Alltså om typ Bonde söker fru hade fått för sig vi måste ha en ny producent och skulle ringa mig, då tror jag inte att jag riktigt vet hur man gör det jobbet, så att jag är lite av en bluff på det sättet. Men det, jag tror också att det är väldigt annorlunda att jobba med Filip och Fredrik som producent, delvis för att framförallt Fredrik med det här programmet, som han jobbar ju mycket mer med Alla mot alla än vad Filip gör. Han är ju också programledare och producent i ett. Han är ju så hands down på allting och sådär. Så att det är ganska tryggt. Man blir ju mer som en medproducent. Och sen har vi... Så att min roll egentligen är nästan bara det kreativa. Det är klart att jag är ansvarig för allt. Har vi något slags personalpolitiskt problem? Nu har vi typ aldrig det. Men då måste det involvera mig och sådär. Men jag gillar ju det kreativa. Och det är väl det jag är bäst på. Så vi har en projektledare som tar mycket ansvar också. Alltså jag vet ju fortfarande knappt vad en skripta gör. Jag har lärt mig det nu, men liksom när jag började som producent hade jag fan ingen aning, och det är jag kanske den enda producenten i Sverige som har minst koll på. Så att på så vis är jag ju någon slags lyxlirare producent i det avseendet, men det är också, jag tror också det är för att vi gör ju 128 program om året, så att man kan inte, det är svårt att ha ett helikopterperspektiv i det här programmet, utan vi har en otrolig projektledare som är jättebra på det organisatoriska.
Vem är det?
Hon heter Moa Bergvall. Ria-galan belönad fattigmanskristallen för branschmänniskor. Så att hon är underbar. Hon har också varit med sedan typ starten.
Det finns ju massa olika segment i det här programmet och viktiga framgångsfaktorer, gissar jag. Tänkte vi skulle bena lite i dessa. Tänkte börja med deltagarna.
Ja.
Hur kastar ni dem?
Hur fan kastar vi dem? Oftast har vi ett möte då i den här uppstartsfasen, den gloriösa konferensfasen.
I Göteborg.
Ja, i Göteborg då, eller Berlin om man har tur. Så dels, som det är nu då, så går vi igenom alla deltagare som har varit med. Och så säger vi bu eller bä till alla de bra, eller anus då kanske, för att ta ett ändamålsenligt begrepp. Och sen så är det, så slänger vi bara upp en jävla massa nya namn på en tavla. Och det är ju, som du kan tänka dig, jävligt svårt att hitta. Alltså vi har ju gått igenom, vi har lagt många timmar på casting. Så att om någon kommer på ett nytt namn som inte har varit uppe för diskussion innan och som är bra, så är det ju ett hallelujah moment på något vis. Så att det är ju ett tragglande med att ha gäster i program eller produkter som finns i Sverige. För att det finns ett utmätt antal som säkert du har blivit varse, som jag blir varse i min podcast, och som vi även blir varse i Alla mot alla. Det är svårt att hitta nya människor, men då har vi det otroliga all-star-konceptet som man kan slänga in. Och så känns allting nytt och fräscht igen med gamla ansikten.
Jag gör det.
Ja, alltså jag vet inte fan. Det är någonting vi har funderat jättemycket på och som är ju relevant och som man aldrig riktigt får svaret på, är ju hur mycket vill folk ha deltagare som de tycker om, som är charmiga, som är kunniga, och hur mycket vill man ha nya fräscha ansikten?
Tar ni in fokusgrupper för sånt här?
Nej, så jag har förstått att till exempel På spåret testar väl till och med sina frågor. Att de testar svårighetsgraden på, så här, är det här en rimlig fråga? Kommer Fritzson dra på 8:an eller kommer han dra på 10:an? Ja, men det är liksom, kanske 8:an ändå, ja, men då kör vi. Vi fokusgruppar ju ingenting. Vi hinner inte. Alltså vi gör ju motsvarande 10 säsonger då av På spåret, om vi ska fortsätta jämföra oss med dem på ett år. Så att vi måste gå på någon slags intuition.
Är det svårt att få deltagare att tacka ja då? Visst, det finns ett begränsat urval, men de ni ändå vill ha in i mixen. Hur ser det ut där?
Det är lite blandat kan man väl säga. Det finns ju en barriär som är att det är frågesport. Som gör att människor är lite rädda. Sen tror jag att till exempel På spåret är värre i det att folk sätter ett delvis orättvist, tror jag, likhetstecken mellan att vara lite dålig på frågesport i tv och vara helt dum i huvudet på något vis. Det var väl Jan Gio som var med På spåret och som folk fortfarande älskar att säga, att liksom betona hans fallhöjd där, att han inte var så bra.
Janne Josefsson är väl lite sånt exempel, va?
Ja, Janne Josefsson är väl en av våra succé-rekryteringar på något inviterat sätt. Alltså, det känns som att Janne och Cecilia Frode, den buren var nog ganska viktig för oss när vi visade att så, det här kan frågesport också vara på något vis.
Men hans rykte har väl kanske inte stärkts av medverkan i alla fall.
Det beror ju på vad man värdesätter hos en människa. Om du värdesätter att Janne, man bara vill att Janne ska vara en sak, det vill säga en tuff, smart, kunnig, bildad granskare. Nej, då har det ju sannoliken devalverats på ett nästan exempellöst sätt, antar jag. Men jag kan tycka att jag kan nästan beundra Janne mer, för att jag ser ju hur lite han bryr sig om det här. Jag tycker att det finns en självkänsla, antar jag, att det är hos Janne som gör att han kan vara med här och han är lika glad ändå. Själv har man varit mycket mer ängslig. Alltså jag kan tycka att det är, och sen har jag också kommit ut som någon slags showman. För jag hade Janne Josefsson i min podcast Fördomspodden innan han var med i Alla mot alla, och då visste jag inte att han var som han var, utan jag hade ju bara fördomar av slaget att du är en sträng, bister jävel som folk är rädda för, och så är han ju världens mjukaste, soligaste, gladaste, lättsinnesförvirrade individ. Så
älskvärd ju.
Totalt. Så jag, visst, absolut. Det är klart, folk säger ofta det. Hur kan Janne vara med? Ja, jo, visst. Så kan man ju se på det. Men jag tycker snarare att vi borde lyfta fram hur skönt det är med människor som kan stå för att jag kan inte så mycket. Och jag vet, det finns också något inspirerande i det, tycker jag.
Och det är inte cyniskt av er att sätta honom där, för att ni vet att han kommer ju bomma varenda...
Det är klart att det är. Det är klart att det finns, det är klart att vi vill ju att han ska svara fel på frågor i stil med Olympus Mons. Berget Olympus Mons är 3 gånger så högt som Mount Everest. Var finns det? Ja, då bör man ju fatta att man kanske ska lämna jorden för att hitta det här berget. I och med att de flesta vet ändå att Mount Everest är det högsta berget. Mm. Men då vill ändå Janne passera Olympus Mons i Kanada. Vilket ju är, det är klart att det är det vi är ute efter med Janne. Men samtidigt så är han är ju med på skämtet så att säga. Eller det är ju inte en act från hans sida. Men han vet ju att han inte kan någonting. Men han tycker ändå det är kul att vara med. Så att det finns ju inga förlorare riktigt. Även om vi såklart vill att Janne ska svara hisnande fel.
Jag gissar att ni har frågat... Christian Loko och Fredrik Lindström.
Du fattar inte många gånger.
Ja. Ja. Vad blir svaret då?
Alltså, om jag minns det så var det lite på tapeten. Jag hoppas inte att jag har fel nu. Men för några säsonger sedan. Men det blev ändå aldrig riktigt av. Men jag förstår. Det är klart att jag hade älskat att ha dem.
Och jag kan säga, Loko och Carina Berg kanske?
Ja, varför inte?
Kul.
Jättekul. Men jag kan tänka mig att det har föregått någon slags kohandel också. Att Fredrik säkert har sagt till Loke att i så fall kan jag och Filip vara med på spåret igen. Men det är svårt att få dem. Alltså på ett sätt kan jag väl förstå. På ett sätt kan man känna, var med bara. Vad spelar det för roll? Anamma Janne Josefsson-principen. Men jag kan ändå också förstå att om man sitter och leker liksom orakel i ett program så det finns någonting att förlora ändå kanske.
Vad förbinder man sig till då som deltagare när man signar upp och var med Alla mot alla? Det är som sagt väldigt många program. Jag gissar att det tar ganska mycket tid i anspråk. Vad är det man skriver på?
Vad fan, det är väl liksom, de kändisar har det gött. De behöver bara dyka upp på filmhuset och bränna av 2 eller 3 program i ett svep och fakturera. Så att liksom, jag tycker inte det, de förbinder sig inte så mycket. Det är väl det enda de har att riska är väl då att folk kommer tycka att de svarar fel på en huvudstad någonstans.
Det är inte bara 3 program, det är ju många program.
Ja, absolut, det är minst 7. Vad är max då? Kvart, semi? Ja, max 11 då, om man går hela vägen. Så det är det man förbinder sig på, men det kan vara böket ändå, för att man måste, det jobbiga för oss ibland är att det finns en osäkerhetsfaktor. Går man till finala, då har Olof Lund en jävla Champions League match i Istanbul.
Ja.
Och så att det är mycket, kan vara mycket schematiskt strul med det. Men annars förbinder man sig väl till ingenting mer än att man får vara med i ett kul program, tycker jag.
Hur långa inspelningsperioder har ni?
Vi brukar spela in Vi spelar in en säsong i 4 sjok, som vi har kommit att kalla det, 4 inspelningsperioder. Så då reser Filip hit, kommer ofta direkt från Arlanda till filmhuset. Och så bränner vi av mellan 15 och 20 program på 5-6 dagar. Och sen så åker han hem igen och sen så preppar vi i 3 veckor ungefär. Så kommer han tillbaka och så gör vi om det där 4 gånger.
Ja, det är slitigt ändå.
Ja, det är det. Men det är fan slitigare att lägga asfalt liksom.
Du, vad får de fakturera då? Vad får man betalt som deltagare i Alla mot alla? Är det samma för alla eller är det olika tariffer?
Jag tror inte jag kan säga exakt hur mycket folk får.
Men, nej, inte exakt.
Det är inte rakt av kommunistiskt. Utan jag tror att det är det är inte jag såklart som förhandlar med deltagarna. Men jag har väl liksom viss koll. Men jag tror att det är väl en förhandlingssituation som alla andra lite grann. Du ser inte nöjd ut med det svaret.
Nej, men,
vad ska jag säga?
Men nu hör vad det handlar om. Alltså, för de får bara fakturera för de dagar de är på filmhuset och faktiskt spelar in i så här då.
Jag tror att de får betalt per program.
Ja.
Så att det är
10 000 per program.
Det kan det vara. Kanske.
I runda
slag. Ja, i de trakterna.
I de trakterna, ja. Ändå inte supermycket.
Nej, verkligen inte. Man får säkert mer för Let's Dance. Men det är också mer förnedrande.
Vem har varit med? Ja, kanske. Inte för Janne, kanske.
Nej.
Vem har varit mest svårövertalad då?
Som faktiskt har varit med i programmet. Mm. Ja, du. Bra fråga, fan. Kan det ha varit Per Morberg ändå? Alltså, egentligen så tänker jag att det borde vara någon. För det finns ju människor som vi har jagat i flera säsonger som sen helt plötsligt är med i säsong 9-10. Men det finns också faktorer som är ganska trista att prata om, som också är att folk är bindna till andra kanaler. Att det kan vara svårt att få loss, det kan vara svårt att få loss människor. Vi hade ju Nike Nylander och Anders Holmberg.
Det var bra, kul.
Kollegor till dig kanske på nyheterna. Verkligen. Ja, jätteunderbara människor ju, som är mycket mer än de här strikta, strama, synnerligen kompetenta människorna som de är i Aktuellt och Agenda och så. Så att vi tyckte det var skitkul att ha med dem och kände att vi kan visa en annan sida av dem. Det borde alla vinna på, även SVT, men de fick ju inte vara med mer sen. Så att sånt där gör också folk, gör det också komplicerat.
Så de fick vara med i en säsong, men sen var det stopp?
Av någon anledning var det så. Jag vet faktiskt inte varför. Men jag vet, Per Morberg var det var ändå jidder med att få med honom. Han fick ju sen vara med då och sitta med sin dotter. Så då, vi hittade någon slags lösning.
Mm. Vilka har hört av sig då? Och själv anmält sig om vill vara med?
Fan, sånt där når tyvärr inte mig så mycket. I så fall så jag tror, vi har ju en castare som heter Lia och hon är rutinerad och skitbra. Och har jobbat massa andra program. Så att det är väl en viss typ av... Jag vet inte, vad är man för typ av kändis som man själv har av sig till? Jag antar att det där försiggår.
Det måste försiggå.
Ja, det gör väl det. Men det låter ju... Jag vet fan inte. Och jag vill inte veta heller. Nej.
Sen finns det de som inte fått vara med. Men som kanske vill då. Som det kanske också hade varit lite naturligt att ha med. Jag frågade Erik Ekstrand. Dels om relationen till Filip och Fredrik som han beskrev som lite frostig. Men också om han och Mackan då har fått någon fråga att medverka i Alla mot alla.
Nej, jag tror aldrig det skulle hända.
Det är ju sjukt.
Jag tror aldrig det skulle hända.
Varför?
Ja, vi är små människor. Nej, jag vet inte fan.
Nej, men vad tror du på riktigt?
Nej, men de vill väl inte ha, om jag kollar på Alla mot alla som jag tycker om, så vill de, alltså jag tycker inte att det är så konstigt att vi inte har blivit tillfrågade faktiskt. Jag tycker det känns som att de vill ha mer tokigare människor liksom, eller, alltså mer otippade eller tokigare liksom.
Ah, okej, okay. Konstellationer liksom.
Ja, det känns som det. Ja, jag tror det. Att det skulle bli lite straight om det bara var jag och Hans.
Men du hade kunnat paras ihop med, ja... Någon tokig, rolig.
Prinsessan Lilian.
Ja, exakt.
Ja, precis. Ja, nej, absolut. Ja, det är ju, absolut. Ja, jo, men det finns någonting där. Det hade varit kul att reda ut det, men ja, det är svårt. Och, det är svårt för mig att reda ut det. Det är svårt att sätta fingret på det. Det är stelt och konstigt och sådär. Faktiskt.
Stark buren då med Erik Ekstrand och en uppgrävd prinsessan Lilian. Det hade varit sevärt.
Stelt och konstigt, säger den här Erik Ekstrand från TV-fabriken nummer 112. Ja, han låter ju lite besviken, nästan lite liksom nedtryckt här. Erik och Mackan, passar inte dem i Alla mot alla?
Får jag fråga när det här är inspelat?
Oj, kan det vara ett år sedan?
Fan, ska vi göra så att jag... Nu är vår castare då, Lia, som jobbar så hårt vanligtvis på semester i Egypten.
Ja.
Men om du vill kan jag messa henne. Ja. Så vi kan få, för jag tror att vi har frågat Erik Ekstrand nämligen. Så att,
vad spännande, det kan ha skett en utveckling här sen dess.
Jag är ganska säker på det. Jag ska inte liksom, jag vet inte, men det känns så. Jag skickar iväg det här sms:et.
Ja, gör det.
Så får vi se om vi får svar under tiden.
Verkligen. Men har han rätt i sin analys? Är det liksom, skulle det inte vara en tillräckligt tokig konstellation, tycker du? Eller finns det någon slags beröringsskräck mellan de här TV-paren?
Alltså, det här är ju jag har alltid tänkt att den här liksom, inom citaten, rivaliteten mellan Filip och Fredrik och Erik och Mackan är liksom någon slags konstruktion. Det känns jävla lame att det skulle finnas. Men det är väldigt svårt för mig att svara på. Det är nästan så att du får gå till hästens munnar då. Programledarmunnar. Men alltså, nej, jag som sagt, jag tror att vi har frågat Erik Ekstrand. Mackan, osäker. Men det känns ju också som att Erik håller på att bli Harry Styles där. Det kanske har pågått ett tag i den duon, så att säga.
Ja, det tror jag, va?
Så att liksom Erik och Keio till exempel, det skulle få honom om vi inte frågat om. Hotellromantik-duon.
Just det.
För Keio har vi frågat 1000 gånger, vet jag. Hon har velat vara med, men det har inte blivit av någon anledning.
Nej.
Men nej, jag har verkligen ingenting emot varken Erik eller Mackan. Men intressant ändå att den där rivaliteten finns. Det gör mig... På ett sätt gör mig glad, det får också Sverige att kännas otroligt litet. Lite mer beklämd.
Och om du lyssnar på avsnittet med Erik Ekstrand så utvecklar han lite det här med just frostigheten mellan de här två. Det verkar ju som att det finns någonting där i alla fall.
Ja, verkligen.
Det är väldigt intressant, tycker jag i alla fall.
Han har tackat nej till min podd också, den gäven.
Har han?
Ja, kanske Guilt by Association. Ska jag straffas för Filip och Fredriks gamla oförrätter? Det känns inte rätt.
Ja, men man älskar Erik Ekstrand. Ja, han är fantastisk.
Jag tycker han verkar ljuvlig.
Ja, mm. Roligt. Ett av mina mest lyssnade avsnitt tror jag också.
Ja, titta, han är stor också.
Ja, det är han. Ja. På tal om Filip och Fredrik, vi ska snacka lite om programledarna då. Hur mycket betyder Filip och Fredrik för Alla mot alla?
Nej men allt såklart. Alltså de hade ju inte kunnat göra det utan oss, men det finns ju heller inga som hade kunnat göra det här programmet bättre. Det är ju en...
Men hade man kunnat byta ut dem? Och när de inte vill längre, men att Kanal 5 vill fortsätta med Alla mot alla?
Ja, det hade man väl, men man hade fått ett sämre program. De har ju
en... Vet du det?
Jag kan inte veta det, men jag kan känna mig ganska trygg i att jag hade tyckt det. Sen så får ju alla tycka vad de vill. Men jag tror att dels så är ju Fredrik väldigt, som jag sa innan, han är ju också ganska engagerad i innehållet och ett vettigt bollplank där, vilket gör innehållet bättre. Och sen har ju Filip en unik roll i det här programmet som han inte har haft i deras andra program, där han var väldigt mycket mer delaktig i själv, det redaktionella arbetet. Så här har ju Filip en totalt fri roll. Alltså han har en nummer 10 för de som kan fotbollstermer. Och Filip,
det kan inte jag, vad är det?
Det är ju någon slags offensiv mittfältare. Okay. Som, man behöver inte markera, man kan bara komma in och dribbla och göra bicykletas typ. Mm. Så att Filip hör ju frågorna första gången samma stund som tittarna och de tävlande hör dem. Och då kollar han ner i sina facitkort och så inser han, okej, det är det här som är svaret. Och sen så är han ju ändå väldigt bra på att kunna prata i länge, ibland bortklippt, om vilket jävla ämne som helst. Så, men vi gillar ju också idén om att ha en sladdrig domare. Nu vet jag att Fredrik Lindström ofta erkänner att han får saker i snäckan, att han inte kan allt om
konst. Det är ganska uppenbart.
Ja, konstig keramik heller. Men det är ganska kul tycker jag att försöka äga den grejen. Mm. Att Filip kan ibland också säga att den här frågan var för svår. Eller den här frågan liksom, att han ibland går han i clinch med programmet och frågorna. Vilket är roligt, det känns lite udda i ett frågesportsprogram.
Ja.
Så jag tycker att de är ju jätteviktiga. De är också väldigt bra på att sätta en stämning som är kanske en av nycklarna till att det ändå har gått ganska bra, som är att det är jävligt roligt när det är som bäst och det svänger, men det är ändå så att de tävlande tar tävlingen på allvar, man vill ändå vinna, man bryr sig om de här ibland absurda liksom, det hela programmet kan ju stå koka ner till en helt idiotisk fråga, har den här mannen mustasch eller inte, och folk sitter och slits sitt hår över det, och att de har lyckats bygga den atmosfären i studion är ju väldigt skickligt tycker jag.
Men rollerna de emellan då som du är inne på här nu, hur är de liksom frammejslade? Är det bara ett logistiskt att det har blivit så att Filip bara kommer in från Arlanda och inte liksom, ja, för Fredrik är ju en mer tydlig programledare i programmet.
Ja. Precis, och det här är nog också det av deras program där Fredrik kanske har antagit den tydligaste programledarrollen och Filip är mest frifräsare medan det har varit lite mer 50-50 innan.
Mm.
Ja, alltså vi hade, när vi gjorde säsong 1 så hade vi en tanke om att Filip skulle vara med i allt frågearbete också. Men jag tror mest att det är en logistisk fråga för att vi måste producera så mycket så att om vi ska invänta feedback från LA varje dag med tidsskillnad. Ja, men det är på riktigt så hinns det inte riktigt med. Och sen så är det också liksom testament till Filip att han tycker väl att vi gör ett så pass bra jobb att han kan backa ut ur rummet. Vilket ju också är skönt för oss för att då känner vi frihet och mandat att göra det som vi vill göra och han tycker att det är bra och kan stå för det. Så att det har fallit sig ganska naturligt med den här produktionstakten. Och så kan Filip sitta i fler trafikköer i LA.
Men är inte perfekt. Det jobbigt att ha en programledare i LA?
Nej, inte. Alltså, han behöver egentligen bara infylla. Alltså, det är ju inte heller unheard of att en programledare dyker upp i studion och gör sitt jobb. Alltså, för de allra flesta programledare så ser det ju ut så. Så att det är väl snarare bara så att Filip och Fredrik har varit så satans engagerade i sina program. Det är ju inte så att, jag vet inte vem, man ska ta. Men det känns inte som att Helenius till exempel, jag vet ju i sig inget om detta, men det känns ju inte som att han kanske sitter och skriver ledtrådarna till Masked Singer själv.
Nej.
Liksom, utan han dyker upp och det finns ett manus och så ser det ut ofta. Så att det är väl snarare så att Filip har nu retirerat till en vanlig programledarroll kanske. Mm. Att han dyker upp och gör sitt jobb, det är väl inga konstigheter.
Och sen ska vi prata mer om tittarsiffrorna för det här programmet. Vi ska fördjupa oss lite i produktionen och prata lite formatexport.
Ja.
Vi har tagit av oss skorna, Lotta.
Ja, det har vi bokstavligen.
Hur ofta tänker du på din pappa?
Varje dag. Mm. Varje dag, med glädje och ibland med saknad. Men oftast glädje.
Det är dags för Hitfabriken att uppmärksamma en av våra absolut största underhållare, Povel Ramel. Han var ju helt otrolig med sina texter och sin musik.
Ja, ett geni om du frågar mig.
Ja. Mm. Jag har bett Lotta här att välja ut 8 av sina favoritlåtar. Det tyckte du var lite taskigt.
Ja, elakt faktiskt, Fredrik. Av 960 ska jag pointa ut 8. Ja. Det var en omöjlig uppgift, men det är gjort.
Är det någon låt som du tror liksom kommer förvåna lite?
Ja, det är det faktiskt. Jag har inte bara valt örhängen utan lite udda saker också, som jag hoppas att ni kommer uppskatta, för det är ju jag.
Missa inte programmet Min pappa Povel Ramel som finns ute nu på Spotify och på andra poddplattformar.
Precis.
TV-fabriken om Alla mot alla med programmets producent Emil Persson den här veckan. Vi kör lite snabbfrågor nu så vi liksom kommer upp i tempo.
Ja, då ska jag svara kort antar jag.
Är du redo?
Ja.
God kväll eller fråga doktorn?
God kväll.
Morgonstudion eller Nyhetsmorgon?
Nyhetsmorgon då, för att det är så fascinerande dårskap där ofta.
BBC eller NBC?
BBC.
Eurovision eller Melodifestivalen?
Gud. Neither.
Rapport eller TV4-nyheterna?
Rapport.
Let's Dance eller Masked Singer?
Let's Dance då.
Netflix eller HBO?
HBO har ändå varit med än länge.
På spåret eller Postkodmiljonären?
På spåret.
Filip eller Fredrik?
Ja, jag älskar båda.
TV eller podd?
Gud, vad det är svårt det här.
Är det så svårt?
TV då.
Ekonomibyrån eller Utrikesbyrån?
Utrikesbyrån.
Det här klarar ju du fint ju.
Jag svarade ändå på det mesta.
Nyhetsmorgon. Ja, det är, man har lite så här, man gillar det, men det är ju lite, ja. Är det för amerikanskt?
Men jag har kollat så mycket på Nyhetsmorgon för att när vi jobbade med Breaking News så ville man ju, satt man ju illasinnad och ville hitta klipp där folk gjorde bort sig.
Ja.
Och då var ju Nyhetsmorgon lite av en guldgruva, för att det finns ju det här nordkoreanska myset där. Ja. Som att det finns ingen ondska i världen, utan i Nyhetsmorgon, studion skiner alltid solen. Och det är ju, det är alltid fascinerande. Jag minns att den här satans nyordslistan som Språkrådet släpper varje år, som man på något sätt kan ha synpunkter kring, känns det som. De hade förra året ett ord som heter toxisk positivitet. Mm. Och det känns som att det finns toxisk positivitet i Nyhetsmorgon på något vis. Och det är förhäxande.
Och behövs inte det då?
Jo, verkligen. Verkligen. Jag liksom, nu, du nämnde här i introt att jag ibland medverkar i Cyklopernas land på SVT, och där har man ju också med sig detta fördömda ord spaningar, och då kan jag också ha glädje och nytta av Nyhetsmorgon, så att de har tjänat mig väl.
Mm. Cyklopernas land, det har jag sett lite grann på och gillar också, men det känns som att ni har en coolness över er, som är, ni ska vara väldigt coola.
Ja, jag gillar inte riktigt det, men jag förstår att det uppfattas så.
Ja.
Jag tänker ändå att Kristoffer Garplind, han är mer besatt av att vara cool än vad jag är. Men man blir ju liksom part of the problem när man är med där. Men visst, det finns en dryghet. Men alltså, det är klart man bidrar till det. Man sitter och gör sig lustig över folk liksom. Men samtidigt tycker jag också att det är saker och ting behöver sägas ibland. Ibland måste man säga att nu pågår det dårskap uppe i Umeå igår kväll. Man är inte cool för man säger det. Jag tycker man är en sanningssägare.
Ja, kanske inte älskar scenografin.
Nej, många har svårt för den.
Ja.
Men jag tror tyvärr då, det här kanske spär på tesen om att de tycker att de är coola i Cyklopen. Jag tror att de gillar att folk inte gillar den.
Ja, det ska vara så. Ja. Du, alla mot alla då, tittarsiffrorna tänkte vi skulle prata om. 350 000 var i snitt tittar in på ett avsnitt.
Det är fan mer än jag vet till och med.
Är det så?
Ja.
Du blir det inte av detta.
Du hör vilken oseriös producent jag är.
Ja, det är inte klokt.
Nej, men jag får ju såklart, jag får alla siffror skickade till mig av vår exekutiva producent på kanalen. Så jag ser det varje dag. Igår var det så många. Men samtidigt, det är inte sällan, man får inte så ofta de här play-siffrorna, eller Discovery Plus-siffrorna. Så att jag har inte koll. Jag vet ju, om du skulle fråga mig, vad hade ni igår? Nu har inte programmet börjat sända sen, men när vi är mitt i säsong.
Ja.
då kan jag ju svara på det. Men jag vet, den här totalen får man ofta bara i någon graf på något uppstartsmöte, och det liksom går in genom ena ögat och ut genom det andra på något vis.
Hur viktiga är då tittarsiffrorna för det här programmet? Alltså har ni någon så här, har ni något mål eller där ni ska ligga eller?
Det finns säkert ett sånt mål, men det är, saken är ju att det där är viktigare för kanalen. Det är också viktigt för oss, för att vi behöver att folk bryr sig om oss så att de kan sälja annonser på oss eller reklam. Men vi försöker ju...
Det är så många som pratar om Alla mot alla, och då tycker jag att siffran 300 000 känns liten liksom.
Ja, precis. Samtidigt ska du ska ha klart för dig ändå att när vi gjorde Breaking News så hade vi typ kanske, mot slutet snittade vi 80-85 kanske. Och då ansågs det ändå bra nog för att kanalen skulle vara nöjda med att vi skulle få köra en säsong till.
Wow.
Det är ju en tuff slott, alltså klockan 22 på kanal 5. Så det är ju ändå ett jävla lyft med det här programmet. Sen kan jag hålla med dig om att det är klart att det låter inte så mycket. Liksom. Men det är inte heller klockan 20 en fredag.
Nej. Men ni når brett också. Jag tänker på att min svärfar i Ystad sitter och kollar på det här. Ja. Alltså, ni når väldigt brett i åldrar, va? Har ni rätt tittare?
Jag vet att snitttittaren är typ 65 år och kvinna. Vilket man kanske inte förknippar Filip och Fredrik med på något vis. Och jag vet också att de har fått mycket feedback av slaget. Jag har alltid hatat de där två jävlarna. Men i det här programmet kan jag tolerera dem. Märk väl, de älskar dem fortfarande inte. Men de står ut med dem. Men det är ju också för att motorn i det här programmet är ju också frågesport som man gillar. Det är ju inte i Breaking News kanske motorn mer var Filip och Fredrik. Alltså där måste man ju verkligen kanske verkligen tycka om deras takes på saker och ting. Här är de ju, de har inte en lika, riktigt lika central roll som de hade i, som de haft i vissa andra program. Nej. Så att det, därför, det kanske öppnar för en bredare publik.
Hade ni velat ta formatet till en större kanal?
Nej... jag tror, det, känslan är ju att, nu känns det som att jag bara parafraserar det Fredrik alltid säger när han får den här typen av frågor. Men det känns ju som att friheten är större på Kanal 5. Och det som har varit bra med det här programmet är att när vi började göra det så fick vi ju typ göra lite vad vi ville. Och sen så var det många som tittade, vilket har gjort att vi typ fortsatt får det. Mot slutet av Breaking News så var det mycket mer så att de kände att fan, nu droppar det, nu måste vi, då kommer kanalen in och har mer att säga till dem och trycker in fler Hollywood-fruar i intervjusoffan och sådär, och så plötsligt så har man en redaktion som gör ett program som inte riktigt är det redaktionen är lämpad för att göra. Här har det mer varit rent på det sättet att vi har gjort det vi vill göra och folk har velat ha det, och då är alla nöjda och lägger sig inte i så mycket.
Har ni blivit approcherade av andra kanaler som vill ta över formatet?
Alltså jag tror typ inte att det funkar så. Alltså det känns som att Filip och Fredrik har ju programledarkontrakt med Kanal 5, så det är väl egentligen bara, jag antar att det bara skulle kunna vara aktuellt när Filip och Fredriks programledardealar går ut, vilket de väl gör, fan vet jag, var tredje, var fjärde år. Mm. Att de, en annan kanal skulle kunna plocka dem. Och då skulle kanske formatet följa med då, någon slags bäst i testlösning. Men det här får du ta med Fredrik den dagen han ställer upp.
Ja, just det. Det var ju det också. Ja. Vi ska snacka lite till om produktionen. Du har berättat om inspelningsperioderna och sådär. Men hur ser en typisk inspelningsdag ut då? Hur många program liksom klarar ni av på en dag?
3 eller 4 gör vi på en dag. I bästa fall 3. Ibland så trycker de in 4. Någon gång har vi till och med gjort 5, vet jag. Men då var det något slutspel som gjorde att David Batra skulle iväg och filma någonting. Så vi måste, för att få till de här semifinalerna, så måste vi göra så här. Men då vi, vanligtvis kommer vi till filmhuset vid 9 på morgonen. Spelar in mellan 10 och 12. Sen så är vi lediga, men då jobbar vi med nästa program mellan 12 och 1. Spelar in mellan 1 och 15. Och så spelar vi in då 10, 13, 16, ibland även 19.
Hur mår du efter en sån dag?
Jag är trött såklart. Men samtidigt, jag kan också häpna över tv-produktioner som tycker att man bara orkar göra en inspelning på en dag. Man orkar ändå göra åtminstone 2. Sen är jag drillad under Filip och Fredrik, och där finns det ju en arbetsnarkomani och någon slags sisu som kanske är inte som andras. Men jag är också van vid det. Alltså vad fan, återigen, folk, det är ju jobbigt att göra kroppsarbete. Det är inte så jävla jobbigt att sitta och lyssna på roliga människor som snackar.
Men jag gissar att ni också måste jobba så här kostnadseffektivt. Alltså är det en billig produktion det här, skulle du säga?
Jag tror ändå att den är ganska billig om du ser till hur jävla mycket timmar tv vi producerar. Så hyfsat kostnadseffektivt är det ju. Annars hade vi inte gjort 4 om dagen, antar jag.
Vi ska prata om frågorna och kategorierna nu också lite. Ja. Det finns ju frågor om allt möjligt i alla kategorier. Och hur gör man då för att försöka hålla det liksom på en jämn svårighetsgrad mellan alla matcher? Eller är det skitsamma?
Ja, lite skitsamma är det. Det är också en sån sak som inte riktigt hinns med. Däremot försöker vi ju alltid... När vi skriver de här ämnena som står på skärmarna, och så finns det 6 poäng att hämta i varje ämne. Vi försöker ju att se över svårighetsnivån i den. Alltså så att här ska ändå, man ska kunna ta åtminstone 3-4 poäng här. Är man ett bra lag så kanske man kan ta 5-6. Så vis så försöker vi att alla ämnen ändå har en någon slags rimlig... Där kan man benchmarka saker mot varandra. Men det är också bara spekulation. Och det borde ju göra att inget program drar iväg jättemycket i svårighetsgrad mer än det andra. Och det blir ju också ofta ganska mycket samma. Om ett lag är svinbra kommer de kanske upp mot 30 poäng. Och det är ju så att, och det är där det ligger. Så att, hyfsat jämnt är det ju ändå.
Och vem hittar på alla de här invecklade texterna till ämnena?
Ja, det är ett lite komplicerat system. Någon slags växelbruk som går till så att vi i redaktionen skriver alla ämnen, alltså vi skriver de här rubrikerna. Och sen så lämnar vi dem till Fredrik som är väldigt bra att tycka någonting på beställning. Okej, nu ska du ta heder av en gammal kärring som gjorde det här i Eslöv, då gör han det. Nu ska du tycka någonting om elgitarrer, då får du tycka det. Och så då skriver han det som vi kallar för den här lilla ingången, den lilla monologen som ligger före den första frågan. Så det skriver han själv. Mm-hmm. Och sen så tar vi över igen. Och sen så skriver vi de här över, alltså sen så sätter vi frågorna och skriver de här ofta konstiga övergångarna mellan frågorna. Så att det går lite back and forth.
Och du skriver också frågor?
Jag skriver också frågor. Men primärt så går mitt arbete ut på att sålla bland andras förslag till frågor.
Och så återvänds vissa ämnen, va? Alltså sånt som inte blir taget.
Precis. De 2 ämnen som inte väljs varje program har vi inte råd att kassera. Så då går det faktiskt till så att jag och Fredrik, vi ska göra det. När du och jag är klara med det här så ska jag faktiskt åka till Rish och träffa Fredrik. Och så ska vi sätta oss och döpa om ämnen. Så att då utgår man från det här, då ser vi det här.
Ja, ni döper om dem.
Ja, då ser vi det här frågepaketet framför oss. Okej, här har vi en fråga om första världskriget. Här är någonting om Finland och här är någonting om drycken Capri Sun. Då väljer vi lite. Vad har vi lättast? Vill vi ha en spaning om läsk eller vill vi ha en spaning om Finland? Och så kan man då skicka om i det här frågepaketet. Så att om vi väljer då att göra en fråga om läsk och den frågan låg sist innan, så lägger vi den överst så att det ser ut som att allting leder fram till det. Så att det enda som blir kasserat ibland är de här monologerna Fredrik skriver. För att vi kanske byter spaning på det här frågepaketet. Och då får han skriva en ny observation. Men det gör han så gärna.
Och det här gör ni på Rish?
Det har blivit så. Fredrik gillar Rish. Och jag hatar väl inte Rish. Så att Fredrik gillar också traditioner.
Är det vinlunch?
Ja, grejen är att jag vill alltid ha det till att vi ska dricka samtidigt. För då jobbar vi med små morötter som är att vi, när vi gjort hälften så får vi ta första ölen och sen snöbada det därifrån. Men, och nu har vi då, Fredrik haft en vit månad i januari, sen vana trogen. Och då bestämde vi att vi skulle göra det här den väl 2 februari när vi spelar in. Mm. Men nu har han ändå ångest över, jag antar att det är det här filmsläppet. Så att nu har han förlängt sin vita period. Så att nu ska han bara då ta notan och bjuda mig på massa dryck. Vilket inte alls känns lika kul. Han vet också att jag hatar det här. Han kändes rädd när han skrev sms till mig och sa att hans vita period var förlängd.
Men trevligt ändå.
Ja, jättetrevligt.
Du, det är många av mina lyssnare som undrar lite över varför han inte har varit med i TV-fabriken. Du kan väl ta upp det lite?
Oj, det var jag helt säker på att han hade varit.
Nej.
Han är ju med i vilken jävla skit som helst. Det måste kännas oerhört förnedrande för dig.
Ja, det är ju väldigt konstigt. Det finns ju att typ inte något svar, tycker jag.
Jättekonstigt.
Han kanske är en sån där som inte... Hans mailkorg kanske bara är liksom...
Han kanske känner att han... Nu måste han gå i polemik med Erik Ekstrand, så han måste komma hit.
Nej, men jag tror att det är snarare att... ibland vet man ju inte ens om det, någon har sett att man har mailat. Man kanske hamnat i en skräp.
Tyvärr så ser han allting. Jag skulle gissa att det är ett aktivt ghostande. Men
fruktansvärt.
Har du messat flera gånger?
Jag har väl mejlat några gånger. Jag har ett nummer som man ska messa till också.
Ja, kanske. För det kan, jag vet att han har perioder då han känner bara nu ställer jag inte upp i skit. Men sen så har han ju också perioder då alla spel är öppna.
Men skit i mig, han är en väldigt önskad gäst att lyssna på. Och det, han känns
folk får inte nog av Fredrik Wikingsson.
Nej, jag tror fan det.
Nej, det är bra för mig.
Du, vilken prägel har du själv satt på Alla mot alla skulle du säga?
Ja, du.
Du har producerat alla säsonger.
Ja.
Ja, men har du gjort något avtryck?
Ja, det är klart jag har. Men det är väl, jag tycker att det är, jag tycker i grunden att det är ganska svårt. Jag menar, jag och Filip och Fredrik, om man börjar i den änden när jag började jobba med dem, alltså de plockade väl mig för att de tyckte att vi delar något slags humor och något slags syn på vilka saker som är bra innehåll. Och jag är ju i viss mån inspirerad av dem såklart, som många killar i min generation som växte upp och såg deras Kanal 5-program och tyckte att så fan kan man göra tv på det här sättet. Så att jag är väl i grunden inspirerad av dem. Sen är det klart att jag har särdrag som de säkert kan ha nytta av och inspireras av också. Men vi är ju ganska mycket one voice ändå. Det är det som gör att vi kan göra ett enhetligt program.
Men kan du säga att det var jag som kom på idiotfrågan? Eller liksom...
Vissa moment har ju jag kommit på såklart. Jag orkar inte sitta här och rabbla upp dem som en CV-soldat. Men det är klart att alltså har man en brainstorming session när man ska komma på nya moment så bidrar ju alla människor till det. Och det är klart att har jag varit med många sånger så har man ju gjort det många gånger. Sen så jag vet inte, det finns ju också den liksom, men det är ju också sant för Filip och Fredrik. De är ju också skrivande journalister i grunden. Och det är ju även jag. Så jag tror att vi är ganska måna om att humor sitter i språket. Och så är det ju verkligen. I Breaking News till exempel satt ju humor mycket i form av de här klippen vi visade hela tiden. Och här sitter ju humorn i form av hur vi formulerar oss. Så att där kanske jag har bidragit lite. Jag är ju någon slags sucker för det där på gott och ont.
Behöver vi prata någonting också om det här finalavsnittet på Globen? Som man ju hört talas om.
Ja.
Har blivit lite ökänt va? För att det tog så jävla lång tid.
Lite av en filibuster som det heter.
Ja, men folk gick under politiken. Inspelningen och sådär.
Var det så?
Ja, det var så.
Ja, okay.
Vad hände?
Vi var ändå rädda för att folk skulle gå. Det måste ändå säga att det såg ganska fullt ut. Så det var ju inget lämmeltåg vad jag förstår. Men grejen är att vi visste att det där skulle bli i princip så där långt.
Hur länge höll du på?
Fan, var det 5 timmar åtminstone? Kan det vara 5,5 till och med? Jo, jag vet. Ja, men det var ju... vi kommunicerade väl kanske inte exakt hur långt det skulle vara. med brått mod säkert. Men samtidigt så...
Ja, för ni skulle hålla på i 5 timmar.
Det var vi visste nog att hur fan ska vi komma... Vi vet ju hur lång tid det tar att spela in ett avsnitt. Och vi hade också såklart garnerat den här episoden med... massa andra saker som vi inte gör vanligtvis för att vi ville ha en mer storslagen show. Så att vi för vår del var det nog ingen överraskning. Däremot var vi jävligt tacksamma över att det blev en så fruktansvärt jämn match. Gick ju hela vägen till utslagsfråga, vilket var helt osannolikt. För hade det varit så att ett lag hade lett med 10 poäng så det inte fanns den här hur fan ska det gå-känslan, då hade kanske det hade varit fler tomma stolar. Jag vet inte. Jag sover gott om nätterna, även om folk fick sitta länge i Globen. Det kan de leva med.
Kommer det bli fler Globen-finaler?
Jag tror fan inte det. Vi känner lite grann att vi har gjort det. Vi har snarare varit inne på, om vi ska göra en udda final igen, finns det andra lösningar? Vi har snackat om att göra någon slags San Quentin, Johnny Cash-grej. Kan man spela in på ett fängelse? Det har vi inte fått till. Det gick så långt att vi var på en Finlandskryssning och rekade. Kan man göra liksom dödskalendarium, det här in memoriam-aktiga musikmomentet vi har i karaokebaren på någon slags kryssningsbåt. Det hade varit jävligt kul. Vi har kollat på lite sådana lösningar. Om man kan göra en udda final på något annat sätt. Kan man göra det i Grums? Kan man göra någonting som är motsatsen till Globen? Men det är så jävla dyrt att flytta en hel studio och rigga upp den någonstans. Så att det är ekonomiskt svårlöst tyvärr.
Vi ska snacka lite om att programmet också, eller formatet, är sålt också till Norge. Eller är det fler länder?
Ja, Danmark, Finland och Belgien har också kört en säsong.
Blir det något som du blir engagerad i, eller det är helt utanför din...
Jag liksom? Blir engagerad så tillvida att jag och Fredrik ofta får åka och besöka de här inspelningarna. Mm. Så att då får man dricka öl på Arlanda på morgonen och sen kommer man och käka ett smörrebröd och dricka en öl till. Och sen sitter man och pratar med de här danskarna, låtsas förstå vad de säger. Och så frågar de en, hur gör ni med det här? Och så svarar man på engelska. Och sen så går vi ut i Köpenhamn. Så att det är ju någon slags då konsultande, antar jag. Och de har säkert lite nytta av oss. Men det är klart att det är också, och sen är det en jävligt rolig upplevelse att åka till Köpenhamn eller till Bryssel eller var man nu åker och se den här studion uppbyggd där och två människor som leder programmet. Alltså det är väldigt surrealistiskt. Det känns som att vara i någon slags Alice i Underlandet värld.
Och att sälja ett svenskt TV-format, det är ju väldigt, väldigt ovanligt.
Ja, visst är det.
Gratulerar.
Ja, du ska gratulera, antar jag, Elvira och de här människorna på Nexco som jobbar med detta. Men det är klart att vi har skapat någonting som uppenbarligen går att sälja.
Ja. Gör det Nexico-rikt liksom? Är det lukrativt att sälja TV?
Om du visste hur lite jag förstår om Nexicos ekonomi. Men jag tror, det borde ju vara, eller hur? Det måste ju vara en bra deal. För att det kostar ju ingenting. Nej. När det är sålt så är det liksom licenser och skit. Så att det är ju... Ja, jag vet inte. Det känns som att vi alla borde få ännu mer betalt för att programmet säljs så mycket, eller hur?
Vad siktar ni på? Vill ni sälja det till USA förstås? Det är, liksom...
det är väl det Filip har jobbat med nu, lite tyvärr fruktlöst i ganska många år.
Ja.
Men det är ju... Det är så jävla svårt med USA, vet jag. Alltså, det jag förstått av det här är att de tycker inte att det är tydligt nog. Utan de behöver bara, vad är det här? Liksom? Det måste vara liksom smarter than a fifth grader på något vis. Och det här programmet är ju ganska spretigt. Jag tror att det har funkat i Sverige också för att det finns ändå en förlaga som är på spåret. Och som man fattar vad det är med kändispar i burar. I USA har du har inga program där kändisar sitter i burar till exempel.
Men på spåret är ju helt osäljbart. Det har ju typ bara sålts till Finland.
Exakt.
Brain Train, eller vad heter det? On the right track kanske det heter.
Ja, precis. Något sånt där. Ja, det låter bekant. Ja, jag vet inte varför vi har lyckats då. Jag vet inte heller hur mycket folk jobbar aktivt med att sälja på spåret 2024. Men om vi kan så borde det ju gå.
Du, framåt då. Hur länge håller Alla mot alla, skulle du säga?
Ja.
Hur känns det i kroppen?
Det är svårt tycker jag. Alltså jag hade nog trott att folk skulle ha tröttnat redan. Och jag tror att en anledning till att de inte har gjort det är väl för att vi är så fruktansvärt måna om att... det inte ska kännas som att man slår på tvn och ser en repris varje gång. Sen fattar jag också att många människor säkert upplever det så. Men vi sätter ändå en stor stolthet i att försöka utveckla konceptet hela tiden. Alltså vi trycker in nya moment i programmet. Vi har tidigare tryckt in nya deltagare. Nu kör vi en All-Star-säsong. Nu kör vi en All-Star-säsong igen, fast med swingers-tema då. Att inga deltagare sitter med någon som de har suttit med innan. Så att vi försöker ju... Jag tror vi är ganska bra på att tröttna på det här programmet innan tittarna gör det. Så att då måste vi göra någonting för att det ska kännas lite fräscht för oss själva. Sen så kommer det ju ändå inte kunna gå för evigt såklart. Alltså det är ju ändå...
Det trodde de väl inte om På spåret heller kanske?
Nej, men På spåret går ändå under 2 månader per år. Det här går ju hela tiden. Dessutom så...
Men måste det det? Alltså skulle man inte kunna köra en säsong?
Jo, då tjänar man mindre pengar, vet du.
Ja,
det så tänker
men då får man ju mer tid att göra annat.
Ja, jag hör dig. Men det här är det jobbet som finns till mig och jag tar det.
Åker ni på inspirationsresor och sådär till Hollywood och kollar på andra quizprogram?
Nu tror jag att du förväxlar oss med Ladies Night eller någonting. Nej, alltså det närmaste inspo vi kommer, det är även när jag och Fredrik får åka till Köpenhamn och se danska Alle mot Alle och käka smör och bröd.
Och gå ut till Köpenhamn.
Vi får hämta så mycket inspiration av det att det ska räcka i 64 avsnitt sen.
Hur långt framförhållning har ni på Alla mot Alla? Har ni beställningar 3 år fram eller hur, är det år för år? Eller?
Nej, nu har vi den här säsongen som går upp, den har väl haft premiär när det här släpps gissar jag. Men det är den här säsongen som ligger nu. Så att vi får se vad som händer. Vi kommer nog få ett besked ganska snart, för att om vi ska göra en ny säsong så kommer vi behöva börja jobba med den i mars, april. Men nu ska vi göra klart den här först. Men i nuläget så är det den här säsongen som är beställt.
Skulle du säga att du har de resurserna ni behöver för att göra ett bra program?
Man vill väl alltid ha mer. Det är ju så att vi har idéer som inte går att genomföra för att de inte är ekonomiskt hållbara helt enkelt. Och det är klart liksom med obegränsade resurser, så då får du Leif GV, och då får man väl liksom vilka gäster man vill. GV har historiskt uppvisat en tendens att ha ett pris när det kommer till tv-medverkan, minns jag från våra Breaking News-dagar. Så att det är klart man skulle vilja ha mer pengar, men samtidigt så det känns som en charm med Alla mot alla också, att det är liksom quasi-glammigt på något vis. Det är en studio, det är lampor och det är en jävla liksom förvisso liten LED-skärm. Men det känns också lite bondigt på något vis. Det kanske är de här 65 plus kvinnorna som är vår core audience uppskattar. Och
de älskar även vi. Skiten.
De älskar skiten, sannoliken.
Lilla LED-skärmen. Ja. Du, ditt avtal med Nexiko, är du liksom fastanställd här eller är du 100% som frilansfakturerare?
Jag skriver på ett ettårsavtal vid varje årsslut. Så har det varit nu i ganska många år.
Spännande. Ska vi säga någonting om Fördomspodden också?
Måste vi.
Ja, men som du är så känd från ju. Det har du också hållit på med från 2016, va?
Ja.
Är det fortfarande kul?
Det är fortfarande jävligt kul faktiskt. Jag hade en dipp för några år sedan när man kände att man är ju så jävla... Man är så rädd för att bli en parodi på sig själv, tror jag. Jag tror att många människor som tar någon slags plats i offentligheten är det, och sen så tror jag man inser att ja, men alla blir det, och det är inte så jävla farligt. Så att nu tycker jag snarare, alltså jag tycker att det där formatet är så satans lyxigt, att jag har skapat ett universum där jag slipper göra research och där jag kan säga vad fan jag vill. Alltså jag kan kasta mig mellan halsbrytande personliga ämnen och folk accepterar det för att det är Fördomspodden. Det hade ju inte varit accepterat att ställa vissa av de där frågorna om jag inte hade kunnat gömma mig bakom det här formatet. Att det här är vad alla tror om dig.
Men det är mycket att skriva.
Ja, det är mycket att skriva. Jag skriver ju kanske 70-80 fördomar per gäst. Och sen klipper jag ju bort kanske en tredjedel eller 35%, 40 ja. Kanske. Så det är mycket att skriva. Men jag har också blivit ganska bra på det där konstiga hantverket. Att skapa massa illusioner av människor. Så att jag har gjort det så jävla länge. Så att det är ju... Och folk lyssnar fortfarande. Det är också en sån sak. Hade jag känt att folk tröttnar på det här och jag sparkat på en död häst, så hade det nog känts mer tragiskt. Men det går liksom fortfarande lika bra som någonsin lyssningsmässigt. Ja. Så att det finns ingen anledning att sluta.
Nej, kul ju. Och drömgäster, du siktar högt med gästerna, förstår jag, när du bjuder in.
Absolut. Det är ju...
Zlatan inbjuden såklart.
Ja, Zlatan är på en nivå att jag vet, alltså jag har inte ens frågat, för jag vet att det skulle aldrig hända.
Prins Daniel inbjuden?
Och... Nej, samma där. Hovet har jag också gett upp bara. Ja. Det här kanske låter visionslöst, men jag har liksom varit i den här branschen så länge. Jag vet hur svårt det är att få sådana människor. Men däremot, den typen av människor jag inte får är snarare Micke Persbrandt, Carola, Petra Mede och sådana där. Alltså den typen av kändisar som inte riktigt har tackat ja. De, och GV liksom. De känner jag att jag borde kunna få. De har ju med i värvet och sånt där. Men det kanske är att det känns som ett snällare sammanhang. Att Carola vill liksom inte veta vad jag har att säga om hennes frikyrklighet och vad fan det kan vara.
Hon kanske hade behövt vara med i Fördomspodden.
Jag tycker alla behöver vara med. Ja. Det är en nyttig kalldusch.
Nu knyter vi ihop säkert med Fördomspodden här också, eftersom ditt företag heter Beyoncé.
Ja, precis.
Det är ju väldigt
det har du kollat upp.
Absolut.
Nyckeltal och skit. Ja.
Du, alltså, det går bra för dig.
Ja, det går. Jag tjänar mer pengar än jag borde på att göra det som man ofta kallar för trams. Så känns det ju ofta.
Omsätter mellan 3,5 och 4 miljoner på en anställd.
Ja, det är glädjande.
Det är ju en bra lön, får man ju säga.
Vet du vem det går bättre för?
Filip och Fredrik.
Ja, sannoliken.
Men vad tycker du om det då? Du borde ha mer egentligen. Av kakan, så att säga.
Nej, det tycker jag. Jag tycker inte det. Liksom. Och det där är ju också, där har du ju sannoliken podden inkluderad. Och diverse. Liksom.
Och det är en kassako?
Ja, det är ju en kassakalv åtminstone. Så att det är alltid overkligt att tjäna pengar, tycker jag. Men det är ju... Framförallt när man gör det, när man liksom valde en bana i livet som var att man inte blev jurist eller läkare eller liksom riskkapitalist, utan man kände så, jag gör det jag känner att jag vill göra. Och så kan man dessutom omsätta lite grann, det är ju otroligt.
Lite grann, vad tjänar du mest på?
Jag tjänar nog mest på min podd faktiskt, vilket ju är lustigt med tanke på att jag jobbar med den kanske 30 dagar om året.
Och men det liksom, är fantastiskt.
Det är otroligt, verkligen. Det är därför jag är så jävla glad att folk vill fortsätta lyssna på den och att jag får fortsätta göra det. Alltså det är inte på grund av pengarna primärt. Jag gjorde ju det från början, trodde ingen skulle lyssna. Mm. Från början så gjorde jag det för att jag jobbade på café vid tillfället och... Jag fick ägna en arbetsdag i veckan åt att göra podd istället för att redaktera texter. Mm. Så att det var ju bara en fördelning av arbetsuppgifter. Det var belöning nog för mig. Men sen så har folk lyssnat och Beyonds AB har tjänat en liten slant. Så att det är skitbra.
Verkligen. Ja. Men du droppar några gäster inför nästa säsong?
Jag kan droppa dem jag vet. Premiärgästen är Anders Tegnell.
Kul.
Ja, jättekul. Jag är besatt av Anders Tegnell. Jag är hans största försvarare under pandemin.
Men vad hände med hans snygg epidemiologen?
Wallensten.
Ja, vad hände med honom? Anders?
Ja, precis. Nej, han tog ju tjänstledigt där.
Skrev en bok, va?
Skrev en bok som väl var liksom drog lite åt det banala, om jag förstått saken rätt. Det var någon som la upp vad de här kapitlen hette på Twitter. Obs, jag har inte läst boken, jag kan ha fel. Nej. Men han känns ju mycket så, om du mår dåligt så ska du träna. Den typen av livsråd.
Men det kan han skriva, för han kan ha sig själv på framsidan bara.
Ja, precis. Bara käkbenen. Men vad har jag mer? Kristin Meltzer, nu säger jag det, så får hon fan komma. För att det har varit liksom en lång färd till ett ja där. Men hon ska vara med nu. Och sen samma sak gäller vad jag förstår Henrik Dorsin, som jag också har velat ha i massa år. Så det är kul. Det är nog typ det jag vet.
Då finns det lite att plocka av fortfarande.
Ja, jag har inte så bra framförhållning med gäster som jag borde ha.
Sista frågan. Ja. Alla mot alla, finns det kvar om 5 år? 10 år?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Om jag ska vara ärlig. Jag hoppas typ inte det heller. Liksom, något annat borde vi titta på med den långa horisonten.
Emil Persson, vi har pratat länge och väl om ditt liv i tv. Hur var det här för dig?
Trevligt. Du var ju initierad och påläst. Och ju den här underbara ljusa public service-energin som jag uppskattar.
Något jag borde frågat dig om som jag inte har frågat nu. Är det något du vill lägga till liksom?
Jag tror fan inte det. Jag kan lägga till att det var pinsamt med Sex and the City. Jag borde ha satt det.
Du är kvar där alltså?
Ja, men lite.
Från början. Fan. Vill man nå mig, då gör man det på fabrikspost@gmail.com och så hittar man TV-fabriken naturligtvis i sociala medier. Allt det där vet ni. Emil Persson, lycka till med nya säsongen av både Fördomspodden och Alla mot alla, och tack för att du var med i TV-fabriken.
Tusen tack själv.
Hej, jag heter Lea och är castare för Alla mot alla, och jag kan bekräfta att Erik Ekstrand den 26 januari 2023 efter avsnittet i TV-fabriken fick en fråga om att medverka, men jag fick inget svar.
Om vi går ner i svart.